Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ännu ett nytt avsnitt av DIF-podden där vi fortsätter vår motståndarkoll inför Allsvenskan 2019. Med mig har jag Robin Fredriksson. Välkommen.
Tack, tack.
Nu i det här laget borde du börja bli en igenkänd röst. Du var med på matchpodden efter semifinalen mot Häcken. Ja. Och du har ju varit med tidigare, som sagt.
Yes.
Vi ska prata lite om IFK Göteborg till att börja med.
Ja, det händer grejer.
Ja, denna, kan vi säga, före detta storklubb på dekis.
Ja, det kan man väl säga. Eller ja, storklubb på dekis kanske man ska säga, om man ska vara...
Är det fortfarande en storklubb?
Ja, eller vad? Ska man gå in i en diskussion, vad är en storklubb? Ja. Är det, räcker det att Bayern har mycket publik för att de är en storklubb? Då måste man ha vunnit titlar.
Bayern är alltid ingenting, så... Mm. Så det är egentligen en icke-diskussion. Och Göteborg är ju, ja, en klubb på dekis då.
Ja.
Det kan man säga. Ja, vad finns det att säga om Göteborg? Det är ju som sagt en historiskt stor och framgångsrik klubb som ligger tvåa i maratontabellen med 18 SM-guld, varav det senaste på 00-talet är från 2007 då.
Det är ju bara ett guld sedan 25 år, det ska man komma ihåg. Det är...
Ja, det är lite.
Ungefär.
Ja.
96 och sen...
Ja, 96. Och, ja, exakt. Ja. Det stämmer. Och man har vunnit Svenska Cupen 7 gånger. Och såklart UEFA-Cupen då 82 och 87. Det är ju ändå meriterande...
Ja, det får man säga.
...prestation, måste jag säga. Senaste placeringen i Allsvenskan, det är rätt intressant.
Ja... Två säsonger nu när man har hamnat efter rejält. En tionde placering och en elfte placering. Från att ha prenumererat på man var ju utmanande till Malmö ihop med AIK under 5-6 år. Men det var ganska många som pratade då om att de levde över sina tillgångar.
Mm. Och, ja, Real Göteborg.
Ja, det verkar de ha fått betala för nu.
Ja, för det är ju allmänt lite turbulent i den föreningen. Det verkar inte finnas jättemycket pengar. Man har ju hört så här att Poja, tränaren då, har liksom själv fått ringa runt till lite kapitalstarka göteborgare för att tigga om.
Ja. Och det är kanske inte hans röst som är den som lockar dem i första hand.
Nej.
Egentligen.
Nej, men det säger nog ändå en hel del om... Kan du tänka dig Kim och Thomas ringa runt till lite sponsorer? Det känns som två helt olika världar.
Mm. Ja, det har ju hänt en del där i Göteborg senaste åren. Förra sommaren som... Det var konflikt mellan sportchef och ordföranden, och supportrarna ställde sig på sportchefs sida, Mats Gren, och tvingade bort ordföranden. Och... Mats Gren fick fortsätta sitt oerhört konstiga arbete i Göteborg, där han skulle tillsätta en ny tränare efter att ha sparkat Jörgen Lennartsson. Det var ju då han typ anställde Andreas Brännström, heter han, va? Och det var typ klart på den nivån att folk i Göteborg började ringa Brännström enligt honom själv och liksom fråga hur kommer vi göra med det här, hur kommer vi göra med det här, innan det liksom var klart.
Mm.
Sen så fallerade ju förhandlingarna mellan Dahlqvist och Göteborg, och Brännström fick inte gå. Så då anställde man Poja istället. Och
det har ju gått sådär.
Ja, allmänt kaosartat liksom.
Och jag tycker också, även om vi Pojas utspel efter att vi signade Ajdarević är också så här märkligt. Liksom. Man kliver ut på, det är väl någon försvarsgrej liksom, att Djurgården bjuder 500% mer.
Ja, han sa det är väl svårt när någon femdubbla budet. Ja. Men då undrar man ju vad erbjöd ni honom egentligen? Liksom?
Ja.
För det jag har hört kring Ajdarević Djurgården är att han har inte fått någon drömlön kanske. Men det är väl klart, vi har väl kanske råd att slänga en sign-on eller någonting som inte Göteborg har. Men de har ju inte så mycket, det är uppenbart att de inte har så mycket pengar att jobba med. Mm. Och just nu så är det ju, de har ju, sen de sparkade Mats Gren i somras, så är ju, de har inte ens någon sportchef.
Nej, den är vakant fortfarande.
Ja, Jonas Olsson, gamla guldtränaren då, tog över tillförordnat, men han är ju inte kvar. Och samtidigt som de försöker fylla truppen då, så verkar det som att, eller ja, de tar in, alltså ett tecken på att en rekrytering inte, deras rekryteringsprocess inte är optimal, det är ju när det kommer in vågor av provspelare och de väljer ut en av 10.
Mm.
Hej, du får vara kvar. Så här 3-4 veckor i rad som de har hållit på. Och det är absolut inte, det är absolut inget sätt att bygga ett bra lag på. Allmänt osäkert kring hur de, vilken väg de kommer ta. Det kanske är jättetydligare för de som följer Blåvitt dagligen, men i fjol när de tog in Poja, då var det ju att men låt han köra sin grej. Han ville spela med en trebackslinje och så vidare. Medan det är många som hävdar att det ligger i Blåvitts DNA att spela med en fyrbackslinje och med 4-4-2. Han fick ju mycket kritik för det. Sen när det började gå dåligt så tog man in nytt folk i ledarstapen som skulle backa upp honom, samtidigt som man ändrade spelsystem. Och nu till i år har man ju då skippat dem som man tog in för att backa upp Poja och istället anställt Ferenczi Bihler som
där stod man ju på stora trumman i Göteborgs håll. Det var ju också lite konstigt.
Som då, jag tror att han jobbar liksom som konsult åt Soccer Services, att det är så upplägget funkar. Mm. Och Soccer Services är ju då ett företag som jobbar med klubbar från Barcelona liksom. Men det känns också lite så här oklart.
Är det där man ska lägga krutet?
Jag kan känna så här, har man väldigt dåligt med pengar, då kan jag tycka att det är bra idé att lägga det på liksom ett system, en bra ledare och liksom, så att det, egentligen är det väl inte fel, men jag vet inte om det liksom rimmar med Poyas synsätt heller, eller om de kommer kunna ta in spelare som vill spela som Ferenczi Bihler och Soccer Services vill spela. Och som jag förstått, de har ju signat ett ganska långt kontrakt med Soccer Services, och det är liksom, det känns liksom som det är en del av Göteborg som har bestämt den där delen med Soccer Services, och det är inte alla som liksom är med på den båten riktigt, och det känns allmänt oklart vilken riktning Blåvitt kommer ta här. Som jag har ett kontrakt med Soccer Services på 3 år, och det är liksom ett styrelsebeslut, att det känns inte harmoniskt, även om jag i grunden tror att Soccer Services är bra grej.
Ja, framtiden får utvisa det. Men förra året då Göteborg hamnar till slut på en 11:e plats med 31 inspelade poäng på 30 omgångar. Man mäktar med 38 mål framåt och släpper in 53. Vi vinner båda matcherna förra året, hemma med 2-0 och borta med 3-1 då.
Mm.
6 pinnar. Det är väl någonting vi ska förvänta oss i år med?
Ja, i år var det första gången man liksom mötte Blåvitt och kände att men det här ska vara, det här ska vi ta. Från att de kraschade lite året innan och var ett dåligt lag. Men i år var de dåliga från början och man kände ju att det var en märklig, det första gången under vår uppväxt tror jag, man möter Blåvitt och känner att det här ska vi absolut ta. Det är liksom...
Ja, men det känns lite som ett Sirius, ett Kalmar.
Ja.
Där någonstans.
Verkligen. Och de ser inte starkare ut den här säsongen heller. De har inte så mycket pengar att jobba med.
Nej, och det blir väl rätt naturligt.
Ja, jag tror inte att det är, de har ju tappat en del som Tobias Hussein som la av, som nu är kvar i staben. Men det hade nog varit en trygghet att ha kvar honom som spelare.
Mm. Lite historiska matcher mot Göteborg som vi minns. Det finns ju en hel del, men vi kan väl nämna några i alla fall i hyfsat närtid. 2005, Siabonga Nombete avgör på ett regnigt nya Ullevi då. I guldstriden. Ruskigt mycket regn den dagen, kommer jag ihåg.
Ja, verkligen.
Jag var på plats. Bra avslut på matchen. 2012 möter vi dem hemma på stadion och då har de ju en spelare som påstår sig ha blivit träffad av en sten på uppvärmningen.
Ja, just det. Klassiker.
Ja, och där gick väl Djurgården ut rätt hårt med att det finns absolut ingenting som styrker att hans historia stämmer. Vem var det? Det var väl Kjertil
Väler.
Ja.
Men där säger ju liksom medicinska experter att när man får en sån han hade blivit skadad. Han hade fått någon bristning eller sånt där. Att, alltså när man får det, då känns det som att man blir träffad av någonting. Typ som om man drar av hälsenan, då känns det som att man, det känns som någon skjuter den i hälsenan liksom. Så att han trodde säkert att han hade blivit träffad av någonting, men han var nog inte smart nog att inse att det var inte fallet.
Nej. Och jag tror Tibbling gjorde ju en monstermatch den matchen.
Ja, det var ju den matchen han debuterade.
Ja, han dominerade.
Slängdes in från start. Bara sådär.
Och det stod knappt en rad om det i tidningarna. Utan det var väldigt mycket fokus på stenattacken.
Ja, jag minns.
En annan match som man kommer ihåg var ju 2013 när Amartey gör en monsterlöpning och ordnar en straff där i typ 94-95. Som en
stekhet Amanda Javor.
Ja, och han var helt slut den matchen.
Det är en så usel straff han slår. Den är så lös och liksom den är ballong. Den kommer som en ballong in i mål. Över målvakten bara som borde tagit den i princip.
Men ja, det var inte tråkigt. Finns säkert fler historiska, men vi väljer att nöja oss med dem då. De spelar sina hemmamatcher på gamla Ullevi.
Urusel bortaläkt.
Ja, otroligt dålig. Arenan tar 18 416 personer. Ligger väldigt centralt och rätt kompakt som arena. Spelar på gräs, ska vi nämna. Men borta, speciellt nedre,
ja,
som är borta står.
När vi har lyckats få till att stå på övre så är det klart mycket trevligare.
Ja, det är lite samma känsla på nedre som det blir mot syrianska eller assyriska borta. Det blir liksom brant och...
Det är typ sju rader också, ja, är det exakt. Utspritt över hela kortsidan.
Så det blir väldigt utspritt.
Man kan inte ta sig uppåt liksom.
Nej, ja, det är en riktigt kass borta sektion faktiskt. Vad ska vi nämna mer då? Förra året hade de ett publiksnitt på 9979. Det tycker jag ändå är ganska okej för att ha en så rutten. Ja,
vi får väl se vad som händer i år nu när de har haft två dåliga säsonger i rad.
Ja, och en svag inledning om vi kollar det som i media nämnt som en skandal.
Ja, och de hade väl ett årsmöte här en vecka när de sa i princip rakt ut att vi har 3 miljoner på kontot tror jag. Och vi kommer nog inte kunna betala ut löner efter juni. Vi har ingen plan B. Och det gjuter ju, det är ingen som säljer säsongsplåta kanske.
Nej, men apropå det, de har senaste säsongen haft en negativ trend. Sålt färre och färre säsongsbiljetter, och i år är målet att bryta den trenden och sälja omkring 6000 säsongskort. Det har varit lite svårt att följa upp det här, men i februari någon gång så meddelade klubben att man där och då hade sålt 250 säsongskort för lite för att ligga i fas med målsättningen om 6000 då. Och sen dess har det hänt en hel del turbulens. Så man får anse att
det är ganska kräsen publik där alltså.
Ja, och det... om de snittar knappt 10 000 förra året, och med det som har hänt, den statusen som Göteborg har, så känns 6 000 som en ganska hög siffra att sträva efter.
Ja, förmodligen.
Även om de kanske måste göra det. Men ja, får se vart det landar någonstans då. 2019 då. Fortfarande Poja, som vi har varit inne på, som styr detta sjunkande skepp. Hur har man börjat 2019? Tävlingsmässigt?
Ganska svag kupp. Nu brukar inte kuppresultatet liksom korrelera med en allsvensk prestation så tydligt. Men jag tror de vann mot Nyköping, blir överkörd av Gais, torska 3-0. Och
vilket ja. Vi ändå bara ska konstatera att det är bedrövligt att det avgörs.
Ja.
På
ja, det är 0-0 match mot Gais liksom. Ja. Och sen 3-3 mot ÖSK när det var klart att de skulle missa. Så att, ja, det är inte så mycket att gå på. Men,
hur har spelet sett ut? Har du kikat någon på dem?
Inte mer än halvleken mot Gais egentligen. Så det är svårt att säga om det är mycket influenser från Soccer Services och Sibila, eller om det är Poyas modell som man fortsätter gå efter. Jag tror att Poja egentligen inte är en särskilt dålig tränare, men det är en väldigt ung tränare som förmodligen kommer ju misslyckas lite här och var innan det blir framgångar någonstans också. Så är det väl med typ varenda framgångsrik tränare. Men ja, trots att de inte har några pengar, de lyckades i alla fall få tillbaka Sebastian Eriksson, som jag tycker att det är en rätt kass spelare. Men
han sprang bara runt och gnällde om offside hela.
Ja, när han satt ner som mittback var han ju bedrövlig. Mm. Men alltså, jag tror ändå det är ganska viktigt för dem att få tillbaka honom som en del av liksom lite hjärta i föreningen så där.
Känns inte det som väldigt Göteborg också, att det är alltid när det skiter sig så ska Gustav Svensson eller Sebastian Eriksson eller någon stofil vända hem och frälsa?
Är det? Ja, alltså de har väl tittat på alla generationen som de sålde för 10 år sedan nu med Marcus Berg och Pontus Wernbloom och sådär. Och det, jag tror inte de är speciellt sugna på att sticka hem. Sådana spelare har ju tjänat en del pengar, men man ska komma ihåg att det är ju ändå spelare som de gillar att spela gratis liksom. Men ja, det som känns mest typiskt i Göteborg, det är väl kanske att så fort det krisar lite så ska man ta tillbaka någon så här Torbjörn Nilsson eller någonting bara in i staben.
Ja, för att,
och det tror jag bara egentligen hämmar liksom Poyas liksom utveckling av Göteborg. Mm. Man, Robert Lawler kritiserade Göteborg hårt för att han liksom börjar gå tillbaka till det som är Göteborg, typ spela 4-4-2 och dunka inlägg på sina forwards och så vidare. Men man ska ju komma ihåg att när Göteborg var framgångsrika en gång i tiden, då var det väl för att de vågade testa något nytt också. Det är inte så att det som man körde på 80-talet är liksom det eviga svaret, utan någon gång var ju det en ny tanke också som någon vågade köra på. Och jag tror snarare det är hemma på jag och Sibila att det kanske finns röster i Blåvitt som inte är helt helt eniga med vilken väg de försöker ta.
Ja. Hur ser det ut med nyförvärv kontra förluster? Vad har man fått in? Vem har man lyckats lura till Blåvitt 2019?
Ja, de signade någon provspelare häromdagen. En Zunzitoko eller något sånt där.
Ja, svårt att uttala. En stavar då N-Z-U-Z-I och efternamnet är då Toko.
Ja, det är ju svårt att...
Vart hittar de honom?
Jag vet inte. Men det kommer lite kritik för det är en position de har rätt många spelare på.
Dessutom.
Men då måste de ju ha sett något särskilt i honom. Men jag tror att han är 28 år inne i mitt fält där. Sebastian Eriksson har man ju då fått tillbaka efter att ha sålt honom i somras. Jonas Barney har man tagit in från Bayern. Jag tror att det är en ganska gedigen spelare trots allt. Det är intressant även målvakten. Jag vet inte exakt hur man ska uttala det namnet, men är det den grekiska?
Ja, kör du.
Giannis Anestesis.
Ja. Det var väl vi och...
Ja, Bosse lite märkligt var ute och bekräftade att vi också var intresserade av honom. Mm. Jag tyckte det var lite konstigt. Man har inget riktigt att tjäna på det. Tog floppan i Göteborg så ser vi ut som ganska dumma som är intresserade av honom. Och blir han jättebra i Göteborg så ser vi ganska dumma ut som förlorade kampen med en punkförening om en bra målvakt.
Samtidigt så
men,
kampen om Astrid.
Ja, men det var ju en målvakt som när det ryktades om honom så youtubade många honom och han såg ju katastrof ut. Så att det finns ju risk att det där är ja, det är en chansning av Blåvitt såklart.
Är det tänkt att han ska ha en startat?
Ja, som jag, han har spelat i kuppen.
Det är alltså Dahlbergs ersättare?
Ja, sen ersättare. Ja. Annars så har de ju Erik Dahlin som ersatte Dahlberg i fjol som ja, det blir ganska tryggt nummer två alternativ om det går om han visar sig floppa.
Det är de nyförvärven de har haft va?
Men ja, men de tittar på vågor av provspelare fortfarande utan sportchef på plats. Det känns som de inte är i en bra situation.
Nej. Och vad har de blivit av med då? Vad har de tappat för spelare?
Inte särskilt mycket va. Det är väl, ja, Hussein lade ju av. Stora tappet är väl Emil Salomonsson då som har varit en otroligt gedigen ytterback för han väldigt många år.
Vart tog han med? Åkte han inte över till jag vill säga Sydkorea? Eller jag helt?
Han? Ja, drog han till USA kanske. Ja, jag vet inte. Men och sen så lade ju David Boviklander av. Jag tycker Boviklander var en fruktansvärt överskattad spelare framförallt i Hammarby. Men att ha kvar, ska man spela med en trebackslinje så hade det nog kanske inte skadat att ha kvar någon rutinerad mittback utöver Karl Stalfelt och André Kallesidor. Gamla Djurgården.
Nej, hur ser truppen i övrigt ut då? Vad...
Den är ju häpnadsväckande svag alltså, om man tittar på...
Ska vi dra lite, vad har vi för några som ja, ska rädda Göteborg?
Vi gick igenom truppen här inför och det, ja, det är oerhört få, det är ju mängd spelare som man inte känner igen alls och det är ju för att de är födda 99-00 som flyttar sig upp för att vara en del av ordinarie trupp nu och det ja. Det var det man får luta sig mot. Men de har väl Georgis Kersvil i alla fall som gjorde 9 mål för dem i fjol som de lyckades värva loss. Han var ju där på lån. Så att han är väl det stora anfallskortet då som de får luta sig mot.
Hade de någon option på det? Eller? För annars jag känns det ju som att någon annan borde kanske ha varit där. Och...
Ja, jag tror det. Ja. Jag vet inte. Men ja, Robin Söder. Jag vet inte vad man kan förvänta sig av honom idag. Men...
De har ganska mycket unga spelare.
Ja, otroligt mycket.
Ja, många som är födda 98, 99, 00 till och med har vi någon. Ett par, tre stycken till och med.
Det är en svag trupp. Det är en väldigt det är svag det. Trupp. De kan nog absolut hamna i en bottenstrid. Det är ju, finner jag absolut inte osannolikt. Alltså jämför deras lag med de andra svenska lagen och det är där de hamnar.
Det känns ju som vilka
ska de slå? Jag tänker så här, om vi tänker oss ett topp 10, topp 8 lagen, har de kommit få, är ju väldigt mycket bättre än Göteborg i år.
Ja, oj, oj. Hur många i den här truppen är man hade velat ha till 10?
Nej, det är ju ingen. Bosse ville väl ha målvakten, men men jag tänker så här att men så pass ung trupp som det där är också, att tråkig start, lite mer kaos i klubben. Ja, då kommer väl deras pingesyken fram kanske, och det kan bli en riktig genomklappning där.
Ja, jag tror att de får duktigt tufft i år. Ingen snack om saken.
Vad om vi klarar de sig kvar?
Ja, det är jag inte helt hundra på. Jag tänkte att de kan nog fan åka ur, men det kommer nog finnas räddningsplankor i Falkenberg och AFC. Men nu har AFC sett ganska så bra ut i kuppen och så vidare.
Ja, men om kuppen är kuppen. Men,
ja, de är i alla fall bättre än vad jag trodde. Så att de kan nog absolut... skulle man erbjuda dem en plats över kvalsträcket så borde de ta det, tycker jag.
Mm. Ja, men där någonstans borde de häcka. Vi ska tillägga att vi möter dem den 15 april, va, hemma. Har jag för mig att... Nej, 14... Omgång 3 är i alla fall. Nu har jag inte exakt datum. Så det är då efter borta premiären mot Örebro. Så ja, tredje matchen har vi dem hemma. Och... har inte riktigt datum för borta matchen. Det kanske vi återkommer till lite senare. Göteborg, ska nämna någonting om deras matchställ. De har tröjleverantör Kappa. Känns ju också väldigt fattigt faktiskt. Och jag har ju alltid haft ett klassiskt ställ, men har på något sätt lyckats få det att se väldigt fattigt ut. Kanske går lite hand i hand med klubben. Nej. Göteborg har ingenting med topp 10 att göra ens. Vi tror de får det väldigt tufft. Och kommer Poja få stanna året ut?
Nej. Det tror jag nog inte.
Nej.
Nej.
Vi säger tack och hej till... Poja och Göteborg med.
Ja.
Vi kör vidare. Då kastar vi oss över Elfsborg. Boråslaget. Borås stolthet, kan man säga att de är det. Det är de nog. Det här förvånar mig lite, att Elfsborg är femma i maratontabellen och gör sin 75:e allsvenska säsong. Jag har spelat i Allsvenskan sedan 97. Det var kanske inte så förvånande. Men just det här, 75 allsvenska säsonger. Svenska mästare 6 gånger. Och 3 kupptitlar. Det var mycket mer än vad jag trodde.
Ja, jag har haft bild av någon som lite nytt lag så. Faktiskt. Kanske inte ett klassiskt lag så. Men vi kanske... fel generation kanske. I och med att när jag var liten så var de där jojo-laget som sen kom upp i Allsvenskan 90-97.
Ja, och det, av deras 6 titlar så är ju 2 tagna på 00-talet.
2006 när vi var delaktiga, och 2012 när de vann med Jörgen Lennartsson. Märklig säsong när de vann på ett sätt de inte ville spela som, och Anders Svensson satt sig på tvären för att ändå få bort Jörgen Lennartsson trots att de vann. Men också en klubb på dekis då. Jag vet inte, om Göteborg inte var en stor klubb så kan vi inte kalla Elfsborg för en stor klubb heller. Men...
nej, Elfsborg är absolut ingen stor klubb. Det är ett tråkigt gnuggarlag kan man kalla det. Ja, senaste åren har de ju slutat 12, 8, 5 och 4. Så det är ju en nedåtgående trend.
Verkligen, verkligen.
Ja, vad finns det att säga om Elfsborg? Förra året, ny tränare hade de då. Den hyllade Jimmy Tillin, som var en och annan som ville ha till Djurgården.
Jag tycker han verkar kompetent. Men precis som med Poja, liksom ung tränare. Det här är hans andra lag i karriären liksom. Han, jag vet, han startade väl något eget lag i Jönköping en gång i tiden och liksom hade en åshöjden resa med dem, tog upp dem innan flera divisioner innan Jönköping Södra plockade in honom. Och han har ju varit lite nytänk så där, blandat med gammaltänk, och så att, ja, det var en intressant tränare så vis, men ingen lyckad första säsong i Elfsborg, absolut inte.
Nej, men han fick ändå vara kvar, för en 12:e plats är ju inte imponerande.
Mm. Nej, Elfsborg är en har en stark klubbledning, som Robert Laud skulle säga. De är ju, precis som när spelarna ville ha bort Haglund, så satte sig klubbledningen och sa nej, det är våran man liksom. Ni får anpassa er. Och jag kan gilla att man är starka på så vis och inte har man valt den här inriktningen, då får man ge er en chans också, inte få panik efter 6 månader och byta. Men sen tror jag att det hade nog kunnat ske en förändring med Thelin om de hade hamnat lite sämre till tabellen, men nu var det aldrig riktigt ett nedflyttningshot på så vis, men det hade de nog inte accepterat. Och de panikvärvade ju lite i somras när de tog in Obasi och sådär, för att spetsa till anfallet, och det räddade de ju rejält. Men ja, nu följer man inte så många Elfsborg supportrar, men jag är förvånad över att sportchefen Stefan Andreasson inte fick mer skit för misslyckandet i fjol. Nog för att
det är nog för att Elfsborg-supporten hade nog fullt upp med att följa Peking.
Förmodligen. Men det har jag aldrig sett maket till ett mer felbalanserat lag än vad de hade i fjol. De hade ju inte en högerback på hela säsongen. De spelade ju liksom, det var ju olika spelare som fick turas om att spela högerback. Den väldigt offensiva ytan Daniel Gustafsson fick spela där. Inne i mittfältan Robert Guiani fick spela där också. Och det är en problematik som de inte ens löste för en månad sedan ungefär, när de tog in Simon Strand. Så att det var ett väldigt märkligt lagbygge med liksom 4-5 etablerade inne i mittfältare, var bara 3 kunde spela åt gången. Och jag är förvånad över att Thelin fick den stora skopan av kritiken där, och inte Andreasson. Men
a lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja.
För det var ändå ganska många som höjde varningens finger lite för Elfsborg inför förra året. Tyckte att de hade smygit lite under radarn, och det fanns någonting på gång i Borås.
Ja, det fanns ju många bra spelare liksom. Sen som jag tyckte att laget var märkligt balanserat med många kvalitetsspelare i truppen. Har två anfallare som Victor Prodell och Per Frick, tror jag många klubbar hade velat ha. Många intressanta yttrar, Daniel Gustafsson, Simon Lundevall, och inne med ett fält där med Guiani, Samuel Holmén, Ishizaki, vilka mer de hade. Men de hade ju Ja, nu missar jag någon. Men de hade ju alltså kvalitetsspelare på många positioner. Men märkligt balanserad trupp. Och skillnaden mellan Göteborg och Elfsborg var väl kanske att rapporterna sa att alla inte var ombord med Poyas spelsätt i Göteborg, så var ju rapporterna från Elfsborg tvärtom, att laget verkligen hade köpt Thelins idéer och att alla var liksom, det fanns inte någon kampanj om att få bort honom internt som det var åren innan med Magnus Haglund, när det kom ut en rapport där om att från lokaltidningen då i Borås, att de hade kollat med spelarna och då var det 24 av 25 spelare ville ha bort honom eller något sånt där. Det är ju inte, då är det ohållbart liksom.
Ja, det får man säga. Elfsborg slutade då alltså på 12:e plats som vi sa, med 30 poäng efter 30 omgångar. Mäktade med 29 mål framåt och släppte in 41. Inget jätteroligt gäng att kolla på förra året för hemmapubliken.
Nej, nej, nej. Och där är, verkar också vara en ganska kräsen publik så.
Ja, de jag ska säga, de lirar ju på Borås Arena som har en kapacitet på vadå?
Över 10 i alla fall.
Ja, 16 200 för att vara väldigt exakt.
Bra bortaläktare.
Extremt bra bortaläktare. De hade ett snitt på 6 400 tror jag. Jag lyckades få fram.
Det är ju inte bra.
Det är inte bra. Och inför i år så har jag inte hittat några siffror på antalet säsongskort eller någonting. Men 6-4, nej, det är ju dåligt, men det var ett väldigt dåligt fjolår också.
Jag kanske underskattar svårigheter med liksom publikfrågor så där, för det är inte mitt område av expertis, men jag har lite svårt att förstå hur man liksom kan misslyckas i såna här mellanstora städer där det bara finns det laget, att liksom inte göra det till en grej att alla går på fotbollen liksom. Typ samma sak i hockeystäder, som att hur kan liksom det inte vara fullt i arenan i Örnsköldsvik när Modo spelar? Det är ju liksom det största som händer i Modo på en vecka liksom. Eller i Örnsköldsvik. Men publiken i Borås verkar kräsen efter många år i toppen. Definitivt. Det var ju några alltså, otroligt skrala matcher där i fjol med i princip tomma läktare, kändes det som. Mm. Där har de att jobba på.
Ja, lira på plast.
Ja, det var en av de första arenorna där. Det var mycket snack om att
de var väl också lite först med att, ja, men hela den här nya arenatrenden var de inte ganska tidiga med den? Och
ja, det var ju där många säger att de fick liksom ett försprång ekonomiskt.
Ja, exakt.
Men de verkar ju hade en kompetent ledning där med, vad heter han, Bosse Johansson som ordförande, som de skötte Elfsborg väl under några år där och fick ett försprång.
Känns som att det har stannats av.
Ja, de hade hela kommunen bakom sig, och jag tror att det var när Osynliga Handen var med i 352, så sa han att de gjorde en satsning där för några år sedan med Bangura och lite sådär, att den har de inte återhämtat sig från ekonomiskt. De står väl kanske inte jättebra till ekonomiskt just nu. Säkert stabila, men inte så att de har en satsning i sig.
Mm. Vi var inne på arenan lite. Den ligger ju en skapig promenad ändå från stadskärnan.
Ja, man får gå över en konstig bro jag för mig.
Som går ut mot det, vad heter det? Knallland heter det så. Jag tror det. Som sagt, väldigt tajt och kompakt, och borta sektionen är ju verkligen bland de bättre i svenskan. Ja. Vi minns tillbaka till bortapremiären 2012, kom vi fram till att det var. När vi hade det här Djurgårdsfamiljen tifot, som flaggan som täckte hela borta.
Ja.
Även då
efter några rejäla pyro shower där också.
Ja, då jag
jag tror att det var då vi hade ordentligt med rök, så att det var nästan så att man typ dog. För att vi hade otroligt mycket tvåpinsflaggor framför och tak, så att röken blev liksom
kvar där,
kompakt och kvar. Och man, ja.
Och UCS har väl kört något rejält blink-tifo där?
Ja, 2014 Kenneth Höjes stor match då för mig. Som vi hade ett pyrotifo som liksom aldrig tog slut. Nej, för vi tände, fortsatte tända blinks under lång tid.
Faktiskt. Att, väldigt snyggt. Jag för mig också att det var då premiären 2012 som var, stod inte Höje
då i Älvsborg. Ja, var helt, jättebra.
Ja, han var en fantom, vill jag minnas.
Yes. Det var ju då de hade värvat Ellegard som hade skadat sig. Så tog de in Höje på ett korttidskontrakt. Vi var ju också intresserade av Ellegard. Mm. Men att han valde Älvsborg. Och så var vi intresserade av Kristoffer Nordfeldt och Lukas Herradäcki som nu är första keeper i Bundesliga. Men det blev Kasper Jensen och ja. det går till historien.
Ja. En annan match som vi minns är ju är väl sista omgången 2005 när vi firar guldet med 8-1 hemma på stadion och Dembo.
Mm. Ja, där och då så trodde man att det inte fanns så mycket begränsningar för vad Djurgården skulle ta vägen efter 3 SM-guld på 4 år och
cuptitel.
Ja, cuptitlarna 2002, 2004, 2005. Så 6 titlar på 3 år. Eller på 4 år. Och att vi avslutade den säsongen 2005 också med en 6-1 seger mot Halmstad, 8-1 seger mot Elfsborg. Det började kännas som att typ allsvenskan är nästan för lätt för oss. men och det där pikade kanske känslomässigt kring Djurgårdens framgångssaga i början på 2000-talet.
Ja, och även det året som allting vände väl 2005 mot Elfsborg borta, va? Mer
exakt.
Eller mindre.
Exakt, ja det gjorde det.
Att Jon Uvret ändrade om diamanten lite. Och Sören Larsen tror jag avgjorde på ett jätteregnigt Borås Arena.
Mm.
Innan han sen så småningom såldes under sommartransfern. Men
ja, Hussein sprang ut med ett kraftigt lindat ben, kommer jag ihåg också. Och Jon Uvret skulle byta ut honom, så bytte han ut Sjölund istället.
Mm.
Som hängde med huvudet när vi utbytt och Hussein stod och pekade på sitt ben och så, vad fan håller du på med? Liksom, jag kan knappt gå. men ja, Hussein var kvar.
Mm.
Men ja, det var den matchen vi... Marcus Johannesson flyttades ner som mittback.
Så var det.
För första gången då i halvlek där. Och man gjorde om mittfältstriangeln med att sätta Sjölund som tia bredvid, eller framför Arning och Kari Arnason, om jag minns korrekt.
Det stämmer nog. Det där har du mer koll på än vad jag har. Det var ändå två... Ja, vi ska ju inte glömma också när vi tog hem guldet såklart nere i Borås. Mm. Då var det väl Ryavallen, hette det så?
Ja. Eller? Jag har aldrig varit där. Det var sista gången vi var där 2004 som vi spelade där. Isaksson stod i mål då. Jag har aldrig sett fotboll live på Ryavallen. Mm. Lite ung för det.
Över 11 000 blår ändå på plats enligt uppgifter och det är ju väldigt klassiska bilder därifrån.
Mm, verkligen.
Men senaste säsongens matcher mot Elfsborg har ju varit lagom roliga. 2-2-2-2.
Ja, tror jag spelade 2-2. Jag hade 4 matcher i rad eller någonting. Och så stod det ju 2-2 nu i cupen när vi möttes.
Stämmer. Minns Badji drog in en fin balja borta mot Elfsborg förra året.
Förra året hade ju Källström gör 22-1 mål där som vi tyvärr inte blev matchvinnande. Men
och hemmamatchen i fjol så var väl efter uppehållet någon gång, va, där vi gör en bedrövlig första halvlek, ligger under med 0-2.
Jag tror de gör 2 mål i andra.
Det är andra till
kommer vi kommer tillbaka till 2-2. Simon Lundevall var väldigt bra, minns jag.
Uh-huh.
Den som hållit fanan i Elfsborg trots att de har kraschat ner. Det är surt. Han har varit en toppspelare i Elfsborg i 4-5 år nu.
Det har också varit lite små rykten till Djurgården, va?
Ja.
Eller är det bara så?
Ja, små rykten. Jag vet, Bosse gillar honom. Jag vet att han bestod med en Elfsborg i Djurgården när han valde. Han kom från Gävle där med Pelle Olsson-kopplingen och sådär också, eftersom Pelle hade honom i Gävle. Och Men nej, det blev Elfsborg. Taskig start i Elfsborg. Jag försökte låna honom från Elfsborg efter något år. Men han blev kvar. Sen så fick han ju sin potential rejält. Men det var lite små rykten i vintras också om honom. Jag vet inte om det var bara önsketänk från vissa eller inte. Men det pratades om någon form av trade med Dennis Kostic i Elfsborg och Simon Lundevall till Djurgården.
Just.
Den känns väl inte helt fair kanske, även om Lundevall har passerat 30. Det känns lite som möjlig önsketänk grejer som har eskalerat till ett rykte med Kostichas koppling till Jimmy Tillin och Lundevall som länge har beundrats av Djurgården. Jag tror inte att den är så, jag tror inte att den var så riktig.
Ja. I år då, hur har Elfsborg börjat i kuppen? De var ju som bekant med i vår grupp då.
Ja, krossade ju Hässleholm, vilket vi inte gjorde.
Nej.
Men höll på att torska mot IK Frej. Kvitterade ju till 1-1 i 95. Och sen så mötte de ju oss på Tele2. Och nu har ju inte den matchen i färskt minne så, men jag för mig att jag tyckte att vi var liksom helt spelförande i 90 minuter i princip. Även fast Elfsborg, ja, 3-2 är ju inte en stor seger så, men vi bränner ju en straff och de lyckas göra mål på ett självmål från Victory och så vidare. Jag blev inte imponerad när jag såg den där matchen. Absolut inte.
Ja, det kändes ju lite som innan man visste status på Hässleholm. Visst, Hässleholm är ju Hässleholm, men när vi vann med uddamålet var det där mot Frej, samtidigt som Elfsborg vann med 5-1 mot Hässleholm, då blev man ju fundera lite.
Ja, jag var lite orolig över att vi, många bara räknade med att vi skulle städa av Elfsborg. Det är ändå ett lag som har en del kvalitetsspelare som kan avgöra match på egen hand. Så att, ja.
Och ja, som sagt, torska mot oss ute i kuppen. Ja. Det är väl det vi har sett av Elfsborg egentligen. Hur ser det ut? Har de några nyförvärv inför året?
Ja, det har de ju.
De har en Dennis Hummet,
ja,
Simon från Strand, Pavel Cibicki på lån och Jonathan Levi på lån.
Ja, och det säger väl en del om att de kanske inte har största kapitalet att satsa med, att det är en del lån. Simon Strand tror jag är en väldigt viktig värvning för att lösa det där hålet på högerbacken.
Honom fanns det väl en del rykten om till Djurgården?
Ja, det, han sades väl typ vara klar. Men sen att vi valde Elliot Check. Hade jag fått välja hade jag nog valt Simon Strand kanske.
Ska dock säga att Simon Strand är väldigt Elfsborg-kompatibel. Han ser ut att ha Elfsborg som moderklubb.
Ja, jag tror det var Elena Lövholm som skrev på Twitter att han ser ut exakt som Elfsborg-spelare ska se ut.
Ja, det stämmer ju verkligen.
Men det är, han kanske inte är en toppspelare, Simon Strand, men det är jäkligt värdefullt att ha en ytterback som kan spela både vänster och höger naturligt, som vi hade en gång i tiden med Petter Gustafsson, även fast han inte var liksom en toppspelare. Det kan vara mycket värt. Jonathan Levi har jag inte stenkoll på, med den här killen som har spelat i Rosenborg senaste året och
var inte vi och högg där?
Inget jag minns, men han gick från Öster till Rosenborg och han har inte varit tokbänkad i Rosenborg, utan han har ändå fått spela där. Och sen Pavel Cibicki då, som det är väl den stora värvningen de har gjort.
Jag tycker det är en personligen en väldigt överskattad spelare. Jag såg inte, det känns som att han verkligen var en hit wonder i MFF. Gick väl till Leeds, va, därifrån?
Ja.
Sen har han väl inte gjort sprungit rätt en gång.
Ja, jag kommer ihåg att jag ville ha honom när han lånades ut till Jönköping.
Malmö.
Ja, då var ju vi en klubb som inte hade pengar att värva för så. Och i Jönköping gjorde han ju stor succé. Sen när han kom tillbaka till Malmö så var han ju, tycker jag, typ deras bästa spelare i typ 10-12 matcher innan han började falla av, och sen såldes han till Leeds, och sen har man inte sett så mycket av honom. Han var ju inte supporternas favorit kanske för typ Rosenborg, men han svajade för mycket i sina prestationer, vill jag minnas. Men när han var som bäst så tycker jag att han liksom började överglänsa Marcus Rosenberg där och då. Men jag tror inte att det är en, det är nog ingen dålig värvning av Elfsborg, absolut inte.
Du, vet du hur länge lånet är, det säsongen ut?
Ja, jag tror det. Säsongen ut. De tappar ju Victor Prodell och Obasi och får in Levi och Sibicki. Och det är väl inte, det är väl inte dåligt så i alla fall.
De tappar också, har tappat Daniel Gustafsson.
Ja. Och det är väl en väldigt bra spelare, men om man ser honom som högerback så är det nog bättre att få in en högerback. Simon Strand, om man ser det som ett rakt byte på så vis.
Mm. Truppen i övrigt då?
Ja, truppen i övrigt, den är väl, det finns väl fortfarande en del kvalitativa namn. Det är väl ingen snack om den saken. Jag tycker att även fast han börjar komma upp i åren, så är väl Kevin Sture-Ellegaard en ganska gedigen målvakt. Jon Jönsson, Joakim Nilsson, mittbackar, det är väl okej. Högerbacken Mans fick väl en lektion av Chilufa på Tele2 Arena som han sent glömmer.
Ja, lite jobbigt.
Ja, Simon Strand, okej. Ytterback. De har kvar Ishizaki, Holmén, Lundevall. Per Frick är också ett gediget anfallsalternativ. Jag hade gärna, det var en spel jag var intresserad av att ta till Djurgården innan han förlängde med Elfsborg i somras. Sen borde det finnas mer att få ut av Robert Gojani nu när de har lite färre alternativ och kanske kan satsa på något inom ett fält mer kontinuerligt än som i fjol när de hade stor mängd som de fick rotera på. Så att, nej, de har väl en hygglig trupp, men inte så här ingenting för toppstriden, absolut inte. De borde väl hamna i spannet 8-9, tänker jag.
Mm, de kommer ta sina poäng och kanske överraska någon gång, men annars så får man nog, ja, det blir en förbättring från förra året, det tror vi ändå.
Ja. Och blir inte det, då får de nog kanske se över en tränarförändring där. Men år två borde det helt klart gå bättre för Thelins gäng, tycker man ju. Annars så är det nog ett, man pratar ju om kontinuitet och vidare, de ska satsa vidare på en tränare som gav dåliga resultat. Men går det liksom i fel riktning år två också, då får man ju kanske se över det. Men ja, det är, han borde... Det borde gå i rätt riktning, tycker jag.
Mm. Vi ska nämna en kort kommentar om tröjleverantören. Det här känns ju väldigt, väldigt Elfsborg. De har då Umbro som leverantör. De kör med gula tröjor och svarta shorts. Inget märkvärdigt, ganska fult. Den färgkombinationen är ju vidrigt ful överlag. Och den gör sig om möjligt ännu fulare i en Umbro-dress faktiskt. Så, nej, inget.
Hur länge sedan är de hade Eldos på bröstet nu?
Ingen aning, men det är ju...
Pulsen de kör nu.
Ja, de kör pulsen nu, men det är alltid Eldos man förknippar dem med.
Mm. Ja.
Nej.
Otroligt mycket reklam nu också.
Ja, det är lite innebandy-känsla.
Ja, hockey... När jag spelade hockey i Svenskan så var det många lag man mötte där det bara var reklam. Ja, hela tröjan i princip.
Och där är Elfsborg. Elfsborg Sirius var jag också bra på att ta reklamyta. Nej, eller ingenting att hänga i granen. Deras matchställ. Och ja, 8-9. Kämpa på. Tack och hej, Elfsborg. Dags att surra GIF Sundsvall. Väcker ju inga jättekänslor.
Nej. Ett lag som man gärna har med i serien, men inget lag man känner så mycket kring. Men för min del får de gärna hålla sig kvar i Allsvenskan, för det känns som ett lag som, trots att de har ganska skral allsvensk historia om man tittar på det, så känns det som ett lag som ska vara med, tycker jag.
Mm. 24 i maratontabellen. Endast 18 säsonger i Allsvenskan. Däremot har de hela 41 i näst högsta serien. Mm. Så de har ändå varit i toppskiktet, eller vad man ska säga. Ganska länge. Har aldrig vunnit någonting som är värt att nämna. Senaste placeringar 8, 13, 13, 12. Så det är väl egentligen förra året som sticker ut lite. Annars har man varit precis över kval.
Ja. Det var ju en väldigt succésaga kring den i fjol. Men åttonde placering är ju inte jättemycket hänga i granen egentligen, men det var ju många som tippade dem dygn sist, efter att de tappade ett par nyckelspelare, framförallt Marcus Danielsson till Djurgården och Erik Larsson till Malmö, och de hade lutat sig mot det där försvaret några år innan. Det var ju ett intressant vägskäl de stod för inför förra året när de tappade hjärtat i försvaret och då valde att satsa på offensiven istället med Ferenc Bidla som assisterande och Soccer Services i ryggen, som de nu tappade till Blåvitt.
Mm. Och där får man väl ändå säga att Linus Hallenius gjorde ju sitt för att bidra till den här åttonde platsen.
Ja, verkligen. Det var ju snack om för några år sedan att han funderade på att lägga av. Och jag tror han gjorde 8 mål året innan det här. Och så nu 18 mål och 6 assist eller någonting. Och det är ju en sjukt hög siffra. Och det fanns väl Djurgårds intresse för honom i förra säsongen, minst sagt.
Ja, det, jag tror väl till och med att han hade ett förslag att ta ställning till, men att Sundsvall sedan kontrade med ett, vad vi förmodar, sockrat erbjudande, och där han kritade på ett 5-årskontrakt till slut då.
Han hade ju en klausul där han kunde bryta avtalet med Sundsvall, vilket han gjorde.
Exakt.
Och sen så kände han väl av marknaden lite vad som fanns, och sen valde han att gå tillbaka till Sundsvall.
Han känns ju dock som en spelare som inte har psyke för att leverera i en större omgivning.
Ja, jag vet. Det är lite klyschigt det där, men jag vet inte. Jag tror att 18 mål säsongen i liksom 29 års ålder, den är nog svår att repetera. Så kan
jo,
man ju säga.
Men han känns ju också som att han borde kunna casha ut lite mer. Nu vet jag inte alls vad Sundsvall betalar, men gör du 18 mål och 6 assist i Sundsvall så bör du kunna få ett bra kontrakt. Ja, om du ska stanna inrikes så och även ut, alltså ska du utomlands, så borde du kunna få en bra peng i någon halvtaskig liga. För han kan ju knappast satsa jättemycket mer på sin karriär, eller ja, ha allt för stora drömmar längre.
Han bestämmer sig för att avsluta i Sundsvall helt enkelt, på ett välbetalt kontrakt som han förmodligen inte kommer leva upp till över sikt, tror jag.
Känner vi igen det här någonstans ifrån? Krita på 5-årskontrakt?
Ja, när man gör sin livssäsong när man är 29. Men så säger, visst, han kanske inte levererar 18 mål igen, men kan han vara en 10-målsskytt för dem i 5 år, så är det väldigt, väldigt bra.
Absolut, ja, det ska jag inte ta ifrån honom. Ja du, Sundsvall, det är svårt att få ihop något jättesnack kring dem, men de har haft en bra kontinuitet på tränare och sportchef. Tränare Joel Cedergren, det här är år 5.
Ja, han var ju fruktansvärt kritiserad när de höll bockhut för några år sedan.
Ja,
det var till och med en banderom på Tele2.
Ja, det var livligt från patronerna där.
Men nu är han ju kung igen.
Ja, och sen sportchef Urban Hagblom har väl
varit med väldigt länge, styrt den föreningen. Och Han har varit aktiv i vinter, minst sagt. De har ju varit liksom i ekonomisk kris i många år. Och ja, de har inte sålt någonting. Men ändå så lyckas de behålla Hallenius nu på ett stort kontrakt och ta in några fler spelare. De kanske, det är många som resonerar så att kring TV-avtal, att det är nu man ska signa spelare innan pengarna kommer in och marknaden förändras.
Skruvas upp lite.
Ja, så det är kanske så de resonerar.
Har inte de någonstans, de har väl en vidare procent på Forsberg sen va? Som de
ja,
hoppas på.
Som de försökte ta lån på. Typ. Ja, alltså väldigt märkligt. Kul att sätta honom med den sitsen att, liksom, att han måste ordna en stor övergång från Red Bull Leipzig. Och det försökte de göra när han hade haft sin succésäsong där. Sen har han varit ganska svag där, vill jag minnas. Jag följer inte Leipzig så hårt, men
han har varit skadad en hel del.
Ja, så här, det är inte ens en vidare försäljning de har förresten. Det är ju, de sålde honom till Malmö som sen sålde honom till, så att de har liksom så här solidaritetsersättning typ.
Så är det.
Och den är ju typ 1% eller någonting. Så att om de säljer honom för 200 millar så får de liksom 2 millar. Så det är inte så mycket att räkna med från Emil Forsberg.
Nej. Jättemärkligt sätt att försöka få in pengar.
Det är ju desperat.
Ja, det är väldigt desperat liksom, måste man säga. Och som du säger, de har inte sålt någonting, så vi får väl anta att det är sisådär med finanserna i Sundsvall.
Ja, verkligen, verkligen. De har väl med fjolårets resultat kanske känner en trygghet i att de inte kommer åka ur. Och
samtidigt som det blir lite nykomlingskänsla, nu blir det liksom år två, nu kanske man tar dem lite mer på allvar igen. Men samtidigt presterar de som de gjorde förra året, så går det nog bra
de
för dem.
De har ju fått behålla nyckelspelarna. Batanér och Hallenius. Liksom.
Verkligen. Ja, det ska bli intressant att se om de kan leva upp till fjolårets åttonde placering.
De har ju så de har kryddat med några väldigt starka nyförvärv för att vara Sundsvall.
Vi kommer in på dem lite längre fram. De huserar på numera NP3 Arena.
Vad man kallas för? Porten någonting? Är det inte Östgötaporten?
Nej, inte Östgötaporten. Ja, men det är väl någonting porten.
Ja, någonting.
Norrporten kan det stämma?
Ja, Norrporten Arena ja. Tror jag.
Kapacitet 8000. Vi har väl haft både högt och lågt där.
Ja.
Jag har haft något tåg dit. Har det varit ganska bra drag. Lite snöbollskrig i slutet.
Och det är ju närmare dit än man tror.
Exakt.
Man tänker ju alltid att Norrland, det är liksom jättelångt bort. Men det är ju typ 3 timmar dit. Det är inte
bra väg.
Ja, det är kul att åka åt andra håll i landet för en gångs skull. Liksom. Så den resan uppskattar många faktiskt.
Vi hade lite svårt med att plocka fram några historiska bataljer mot Sundsvall som sticker ut. Men vi landade i 2001 när Stefan Rehn gör ett mål som felaktigt vinkas av för offside.
Linjedomaren kommer helt undan med det. Det är bara Fröjdfeldt som får
skiten.
Ja. Märkligt det där.
Ja, nej, ja, riktigt dåligt. Och sen året efter, Stefan Rehn ligger bakom 1-1 hemma på stadion efter flipperspel som till slut Johan Elmander vräker sig fram och trycker in 1-1, och så gör han själv 2-1 via styrning va.
Peggar då upp för guldmatchen i Borås.
Ja. Det är väl det vi har. Sen var vi lite inne på att att järnkaminerna början på 2000-talet där någonstans körde de här invasionresorna och var på den tiden då 1000 man starkt bortaklack liksom. Det var väl, det stack ut. Annars så är väl, ja, bortasektionen är väl helt okej för att vara.
Ja,
det är liksom inget extraordinärt, men det är inget såhär, det är inte som i Göteborg såhär, att det blir utspridd, utan det är ändå några rader uppåt.
Ja, brant, hög, tar in många. inget tak så att säga. Så att, men det är verkligen en utomhuskänsla på ett sätt som man inte upplever på alla arenor längre. Men man kan uppskatta Sundsvallsmatcherna, men jag föredrar Sundsvall borta på sommaren, kanske inte i november eller i april.
Nej.
Då snöbollskrig är all ära, men det, nej, det är trevligare på sommaren.
Håller med. Hur har det gått då tävlingsmässigt i år? Man var inte med i kuppen.
Nej, exakt. De torskade ju mot Nyköping i augusti förra året. Så att Nyköping tog sig till gruppspelet istället för dem. Och det är ju, det är en mardröm att missa kuppen på en sån grej. Alltså. Det, som tur var har ju det inte skett i Djurgården än. Det skedde i AIK ett år till exempel. De torskade mot Sandviken.
Just det.
Förr eller senare åker man på en sån där smäll och inte får med i kuppen. Det är...
Det är bittert.
Det skulle ju suga rejält.
Ja, faktiskt. Alltså. Jävlar vilken lång försäsong.
Ja, usch. Så att, nej, så det, de är ju svårbedömda. Jag tror de inte spelar någon tävlingsmatch alls.
Och vi har inte någon riktig koll på deras träningsmatcher, va?
Nej, och visst, man kan ju skumma in resultaten, men vi vet inte om de har bytt hela elvan i paus. Eller liksom, och, nej, de är...
Du var inne på det då lite tidigare, att de har behållit stommen. De har väl egentligen bara blivit av med en Djurgårdsbekanting då, i form av Rubio.
Ja, men han var ju en floppvärmning liksom. Ja. Så att han ville de nog bli av med. Men de har fått behålla Hallenius, Batanero.
Och kryddat med...
Ja, Mike Sema fick de in behålla också. Det är kanske en spelare man underskattar lite. Han gjorde 12 poäng eller någonting i fjol. Ja, när de har tagit in Tobias Eriksson från Kalmar, var en spelare som ryktades till Djurgården ganska frekvent för så här 10-12 år sedan. Så, som en tia. Jag kände till Adi Johansson. Omar Edari från Djurgården. Och Paco Nate, gamla Malmö vänsterbacken. Ja, det är väldigt tunga värvningar för att vara ett Sundsvall. Och Andreas Blomqvist från Trelleborg. En mittback som ja, man hade höga förhoppningar kring för ett gäng år sedan. Har vi kanske inte levt upp till dem, men det är ändå en bra värvning, tror jag. Utan att ha stenkoll på honom. Men Paco Nate, 24 år, var ju, han lämnade ju Malmö för Spal i Serie A. Så här råämne. Inte så polerad ytterback. Hade väl för svårt att få spela i Malmö när de hade både Jotun och Safari som vänsterbacksalternativ också. Den bredden har inte många lag på sina trupper. Men att få in honom i Sundsvall och han får spela 30 matcher där, det tror jag är, det tror jag bara är bra. Sen Tobias Eriksson, jag vet inte vad han står nu, 33 år gammal, men det känns ju som en gedigen bra allsvensk spelare. Kan man ha honom och Mike Sema på varsin vinge, säger det bra. Och Omar Edari, han får väl konkurrera med Peter Wilson eller någonting om platsen bredvid Hallenius längst fram. Jag vet inte. Jag har inte så klar bild av honom trots att han spelade i Djurgården i fjol. Jag...
Nej, han 2018 är väl högst oklar.
Ja, han tillhörde väl fyra klubbar eller någonting på ett år. Det...
Och gjorde väl inte avtryck någonstans alls. Nej. Såklart, om man har varit i fyra klubbar så tyder det på att man...
Det... Han såg det som en bra värvning av Sirius. Men var inte alls Kim och Thomas favorit.
Nej, och då faller det ju rätt naturligt att vi inte...
Ja, när vi alltså går till Djurgården så byttes hans älsklingstränare Öskan ut mot just Kim och Thomas. Så att, det var rätt naturligt att han inte blev kvar. Men jag tyckte inte att han visade något speciellt i Djurgården alls faktiskt. Det... Visst, han var lite bra i AFC och sådär, men det känns som att han kanske...
Han och Boja var väl ändå rätt kompatibla med varandra?
Ja, verkligen.
I AFC.
Men nu när man, nu är han 28 år och summerar man så, vad har han gjort egentligen? Det är en bra allsens säsong i AFC. Han gjorde 6 mål eller någonting. Det är inte... Förstår jag att han inte har fått de där utlandskontrakten han har velat ha i alla fall.
Nej. Men Sundsvall då, vad kan vi förvänta oss? Återupprepa de succén från förra året.
Jag tror det blir svårt även fast de har förbättrat truppen lite grann. De har fått behålla William Eskelin ska sägas också. Han var ju en målvakt som vi var väldigt heta på. Men som jag har tolkat Bosse så där så verkar det som att Sundsvall och de helt enkelt kräver för mycket pengar. Ja. Vi tittar på Norge då istället.
Och känns spontant som att vi gjorde helt rätt att inte gå Sundsvall till mötes och liksom betala ett par, tre miljoner extra.
Nej, jag vet inte. Vi får se. Men,
jag tycker det är helt rätt. Vi ska inte vara de som går i täten för att trissa upp priserna internt inom Allsvenskan bara för att Sundsvall får väl sitta där, men han har väl utgående kontrakt nu tror jag.
Det vet jag inte. Det kan stämma.
Får vi se hur mycket.
Ja, det går ut här 2019.
Ja, får vi se hur många 100 miljoner de kan kränga honom för i sommar då. Mm. Ja, men vad tror vi då? Nia, tia?
Ja, jag tror att de behöver nödvändigtvis inte vara liksom sämre än i fjol, men jag tror att det borde finnas några andra lag som hamnade efter dem som borde lyfta sig en aning, som Elfsborg och sådär. Så att de ska vara glada om de undviker att blanda sig in i nederstiden igen, tycker jag. Sen jag vet att sportchefen Urban Hagblom var väl lite, han blev lite lack när han fick några frågor om Ferenc Sabilas avsked, att hur ska ni klara det och så vidare, att han röt väl ifrån med att det är Joel Cedergren som är den stora nyckeln, inte att han hade en assisterande från Portugal liksom. Så att, men ja, det är väl den stora förlusten egentligen, att han som tog dit Batanero i gänget, jag vet inte om han var, han som tog dit dem. Cedergren har ju en del kontakter i den regionen, men vi får se.
Mm. Vi ska väl nämna att vi möter ju faktiskt Sundsvall i vår hemmapremiär.
Ja,
1 april. Vad är det, ett bra premiärmotstånd eller vad?
Ja, det tycker jag väl. Vilka premiärer är dåliga och bra? Förutom att
det känns som nykomlingar vill man ju inte ha, eller vill man det?
Nej, de är ju i regel bra första omgångarna. Men vi gillade ju verkligen inte när vi hade derby premiären som för ett gäng år sedan. Så att nej, det är väl ett bra motstånd. Alltså en match vi ska vinna, och sen är det upp till oss att leverera såklart, men det tycker jag vi ska ta.
Ja, vi ska se här. Vi försöker få fram lite kring deras matchställ och så. Verkar ju ha Adidas som leverantör i alla fall, men det är lite dåligt med information på. De har något nytt merchandise-avtal här, så de verkar inte ha lagt upp någonting. Det finns ingenting att få fram. Vi ska också se över deras publiksnitt på NP3 Arena då. Det är bara ett klick bort här då. Här får du kapa lite, Peter, i redigeringen. Vi ska se. Ja, och Sundsvalls hemmasnitt förra året landade på 4312. Det är väl rätt svagt för att vara halvfullt på arenan.
Ja.
Gör ett bra år.
Ja, tycker jag. Som jag sa lite kring Elfsborg, så är det svårt att se hur man inte säljer ut de där små hålorna liksom, när man borde kunna göra det till byns stora happening liksom. Att det är match, att alla går, fast alla kanske inte är intresserade av fotboll, utan att det är grejen man gör liksom. Det är inget konstigt med det, men ja, det är väl lite svagt. Det är väl det som talar emot att Sundsvall ska vara ett allsens lag egentligen, att de levererar ju inte publikmässigt så.
Nej, de bidrar knappt.
Nej.
Nej, vi får väl se. Chocka oss. Kanske säljer hur mycket biljetter som helst. Vi får se. Finns inte så mycket mer att orda om kring Sundsvall, va? Vi ses om 2 veckor. Ungefär.
Ja.
Ja, tack för den här sittningen. Vi ses snart igen för att ta oss an 3 nya lag. Så ska vi se om vi får med oss Fabian.
Ja.
Den gången. På återlyssning.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.